Hej, jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
God morgon!
Hej!
God morgon, förlåt att jag sval mitt kaffe.
Det är bara stämning.
Mm.
Glad påsk!
Tack! Eller tar du det till lyssnarna?
Jag sa det till dig och till lyssnarna, ja. till alla.
Och det här kommer ut på långfredagen, va?
Det kommer ut på långfredagen och tack Jesus som dog för våra synder.
Mm.
Puss.
Jag har en känsla kring en ny svensk musik.
Vems?
Ny svensk musik.
Ny svensk musik.
Alltså samtida svensk musik.
Okej.
Och vad vet jag om ny svensk musik, kan man verkligen fråga sig.
Inget eller?
Helt så mycket. För att jag är alltså ofta inne på ett jourlivs som ligger på Nobeltorget.
Ja.
Och där spelar de radio.
Ja.
Så då hör jag ofta en ny svensk låt.
Mm.
Och då är det så här, all ny svensk musik är så här. Ett väldigt så här, eller i alla fall det finns en strömning av ny svensk musik. Hittar det så här. Att ett väldigt så här kommersiellt, typ själlöst, intensivt beat.
Mm.
Och sen är det en text på svenska som är så här väldigt vardaglig. Men också... Alltså, som diskbänksrealism fast...
Oh my god, jag vet vad du ska prata om. Jag också har hört den här låten. Någon som säger något jättekonstigt, typ... Ja, säg.
Nej, men jag bara tänker att... Nej, jag har inte ett exempel, men typ att det är så här, det är så här deppigt och aggressivt. Och det är så här, typ... Jag raderar alla bilder som jag har på dig. Och jag hoppas alla kommer hata dig. Och kanske så här... Jag dricker Red Bull vodka och alltså förstår du, det kan komma en sån emo.
Jag visst.
Först är det en sån bitter stompig rant som är så här, du kan glömma att du någonsin har sett min bild på mig och du typ en sån jätteaggressiv.
Exakt.
Och sen kommer något extremt emo, kanske en sån refräng som är så, jag kan inte andas. Som mina läpplungor.
Sen kommer också något som är gränslöst erotiskt.
Jag tycker typ det är typ så här. Förlåt.
Du knullar henne nu. Typ så.
Så det är liksom ett... Typ, nej, det är också intressant också ur...
Det
är inte ens rim. Utan det är bara
nej, det är
så
typ att någon sitter på en balkong och tänker på en kille som har varit jättehemsk mot henne. Mm. Och sen så säger hon något, liksom ett könsord och sen så typ en diagnos. Och sen så, exakt, jag vet.
Precis,
och sen
jag hatar dig, du älskar mig, jag hatar dig för att du älskar mig. För...
exakt. Det är verkligen svensk musik. Okej, det här ska du ha. Jag ger det. Det här var jättebra.
Jag kände så här, har jag koll bara för att jag så himla ofta är inne i det här jourlivset? Eller är det här liksom bara en illusion? Men sen så lyssnade jag på en ny podd som du tipsade mig om.
Hjälp.
En ny svensk podd där komikern Peter Magnusson diskuterar sitt kärleksliv med sin kompis.
Jag skulle inte säga att jag tipsade om den. Det var verkligen dark. För mig var det så... Jag kunde inte lyssna klart den. Det var det mörkaste jag någonsin hört. Det var verkligen typ... Åh, gud, vad fruktansvärt den var.
Ja, men den heter i alla fall... Podden heter Allt vi inte lärt oss om kärlek. Och där är det komikern Peter Magnusson och hans kompis... som heter...
Martin Persson.
Martin Persson. Och de ska liksom i podden så ska de prata om sina kärleksliv och varför det inte har funkat med olika tjejer och så. Men i alla fall, i den här podden...
Vet du varför jag började lyssna på den? För jag vill faktiskt lära mig... Jag tänkte, det de har gjort jag tror att livs snabbt recept hur man ska klara livet gör som de har gjort fast tvärtom. Jag tänker mig att de liksom är skitsamma. Jag fortsätter. Mm.
Men i poddens första avsnitt så berättar han då att han precis har blivit dumpad. Mm. Av en tjej som är, alltså Peter Magnusson har precis blivit dumpad av en tjej som han berättar då är låtskrivare. Och hon är liksom anonym i den här podden.
Jag vet, jag vill gärna jobba med henne i framtiden, så det är jättetråkigt.
Men liksom, han är ju närmare 50, måste han ju vara nu, Peter Magnusson.
60.
Nej, jag skojar. Men han är närmare 50. Dejtar ju tjej som är minst 20 år yngre. Så den här låtskrivaren måste vara... Alltså, jag tror att det är en, inte så känd. Men hon är typ en ung svensk låtskrivare. Ja. Men i alla fall, och då berättar då Peter Magnusson i podden att de har haft ett breakup. Och då har de bråkat. Och då har hon skrivit en låt till honom. Mm. Efter att de gjorde slut. Och då ska jag bara spela den här låten för dig.
Jag har hört den.
Gott åt den. Visst jag kan ha något mer klint som inte sticker ut i mängden. Tänk om det är du som luktar skit. Prova stänga munnen, håll på andningen. Börja med att ta din medicin. Sen så får vi se om vi kan ses igen.
Okej.
Okej.
Ja, det var bara för att visa att liksom, då kände jag så här, liksom att nej, men jag har rätt i jag har örat mot gatan. Det kan man verkligen inte tro.
Nej,
men det här var ju beviset, va, för att det stämmer med samtida svensk musik att en helt random svensk låtskrivare som har dumpat Peter Magnusson nyligen skriver sedan den här låten mot honom.
Ipsos, som är en sån jättekänd typ som Sifo, whatever, UK, berättar om att samsynen på kön och eller könsroller, gender, vet inte hur du översätter gender, men...
Ja, men könsroll är väl bra.
Ja,
en socialt konstruerad kön. Ja.
Ja, precis. De har gjort en undersökning där de som är väldigt stor om liksom landets, alltså Storbritanniens unga, alltså de som hamnar i facket generation Z, alltså 97 till 2012.
Mm.
Hur som helst så har den här, det de får fram i den här stora, det var 3716 personer som blev tillfrågade. Det är att frågan är så här: hjälper termen toxisk maskulinitet er eller inte? Alltså är den, alltså,
för att förklara världen då?
Ja, precis. Ja. Alltså termen.
Mm.
Alltså, de har, dels pratar de om termen, typ vad det är. Och sen så undrar de om de tror att det är svårare att vara man idag eller att vara kvinna idag.
Mm.
Och så en annan fråga om feminism har gjort mer skada eller nytta.
Mm.
Precis. Då tycker liksom alla att feminismen har gjort mer skada än nytta. Och att toxisk maskulinitet, att det är en term som är destruktiv, och de tycker att feminism är skadligt.
Mm.
Liksom det skadar framtiden och liksom samtiden och sådär.
Mm.
The Guardians vinkel som är så, varför det är liksom ens en nyhet, det är liksom att det konstiga är att det är de unga, för unga har som, alltså sen typ ungdomen föddes typ på 50-talet har de haft liksom en roll att vara progressiva.
Mm.
Att liksom progression och framsteg och nästa, och för att ha liksom skapa nya världen så måste man säga hej då till den förra, liksom att man gör upp med det gamla, och liksom trendbrottet är, alltså är liksom att inte vilja göra nytt, utan så här, vilja göra gammalt, liksom, att gå tillbaka snarare. Och det är liksom det weirda med det. Men grejen är, alltså, jag vet inte, för att jag bara tänkte på, det kan ju också vara så att man upplever, alltså om man via då sociala medier kanske mer, men liksom man upplever att det gamla inte är det konservativa. Alltså det måste ju vara så, ja. Liksom, att det gamla är PK. Det gamla är woke, liksom. Det är alltså känslan av att liksom göra motstånd gör man inte mot liksom kärnfamiljen, utan motstånd gör man mot typ att man måste säga att man är feminist. Alltså det är liksom den på det sättet så stämmer inte det, att det inte är, då är det ju så här typiskt, då är de liksom i sin rätt igen, liksom.
Nej, precis, för när man tänker på föräldrar och lärare och sånt, vad de blir upprörda över med sina barn, så ja, är ju det att de kollar på Andrew Tate videos är ju en sån grej till exempel som föräldrar på riktigt blir upprörd över, eller när de hör deras kompisar prata på det sättet. Ingen blir upprörd över så att någon är väldigt feministisk. Alltså, vad du menar? Eller typ...
Nej, men precis!
Vad heter det? Punkare. Nej, men fattar du? Har en skateboard. Alltså, vänta. Eller vart?
Ja.
Utan de vill ju att de ska ha en skateboard och så.
De vill
däremot att de ska... så är det ju verkligen något som får föräldrar att liksom snea ur totalt ifall de säger att jag spanar in i sån algoritm med Andrew Tate.
Ja, men precis. Alltså det är
eller när typ... barnen säger sådana saker. När de vill reta sina föräldrar, att de säger sådana slags sägningar från manosfären och sådär.
Ja. Och den riktiga de vill liksom, föräldrar vill att barnen ska hålla på med den riktiga ungdomskulturen.
Ja.
Som är kanske lyssna på ett bra rockband. Typ. Men det vill liksom inte ungdomarna. Så det är liksom... ja, precis. Nej, men exakt. Så det konservativa är liksom det vi tror i ungdomskultur. Men egentligen är det liksom det här, ungdomskultur. Men jag tror också att alla föräldrar... ja, men typ som man var rädd på... alltså förr i tiden för... ja, men typ rock'n'roll, så är de typ rädda också för incels. Mm. Och liksom hela den liksom biten som är så... alltså jag tror typ största rädslan hos föräldrar är typ... är min son en skol... mördare. Alltså förlåt, men typ att det är liksom den här liksom arga unga mannen som vill hämnas på samhället. Och det är ju liksom det som Andrew Tate flirtar med. Mm. Så det är väl därför det känns så jobbigt för föräldrarna. Och då blir det liksom ännu mer tydligt att det är rätt väg att gå för barnen. Liksom.
Men det är ju den här liksom, jag vill vara farlig, har ju Johannes Nilsson kallat den subkulturen. Eller vad ska man säga? För det är också så här kanske en flört med... om man tänker hela den här kulturen som varit på 4chan och sånt, som
just
det, där mycket av det här har utvecklats, så är det ju också att det är hela tiden ett lager av ironi som kanske går en äldre generation förbi också. Det finns också lager som inte är det, men det är så himla mycket som bara är... det går ju typ nästan inte att dechiffrera för en själv. Typ så här, när man alltså typ tittar på så här... jag vet inte, typ sådana slags skämt och sådana slags... alltså förstår du vad jag menar? Det är ju som en, det är verkligen som en sån subkultur för jätteunga. För liksom
visst!
Barn.
Föräldrarna ska ju bli upprörda och då, liksom, det är som en slags... vad heter det? Det är en slags harmoni på ett sätt. Att så här, de ska hålla på med det här och föräldrarna ska vara rädda för vad de gör. Men det roliga är att vi då inte tror att det är ungdomskultur, utan vi tror att det är farligt på riktigt. Och det, och det är liksom som att gå in i en fälla, för det är exakt så det alltid har varit ju. Man har ju alltid, man trodde ju som Elvis när han rörde på höfterna att det var farligt på riktigt liksom. Att det var liksom, skulle korrumpera ungdomarna, det skulle korrumpera. Jag vet inte, kanske det gjorde det, men det kanske så här, det kanske får också vara typ det är som att det är någonting med så här mänskligheten, när den är liksom fåfäng, när den tror den kan kontrollera sig själv. Alltså det kanske också bara liksom jag tänkt på det på sista tiden, hur alla, jag såg den här dokumentären om Erika Jong som vi har pratat mycket om i podden, författarinna som skrev om feminism. Sedan hon, jag vet inte när hon debatterade, 70-tal, hon skrev jätte sån feminist populär feministisk klassiker fiktion som hette Rädd att flyga, som myntade där det knapplösa knullet.
Mm.
Den dokumentären, den handlar om hennes liv, den ligger på SVT Play just nu. Och det jag tyckte var intressant på den var typ så här olika arkivmaterial från när hon var med i talkshows på 80- och 90-talet. Såg du den här också?
Nej, jag har inte hunnit se den än.
Nej, inte sen, nej, för då så är det typ det som jag slås av, det är att det är så likt hur det är idag. Liksom det, den typ av retorik om män och kvinnor och framtiden och samtiden, att så här, kvinnor och tack för alla rättigheter vi har fått, sa Ulrika Jung på 80-talet i The Today Show. Nu så kan vi ju både jobba och ta hand om barnen och ta hand om männen och se perfekta ut. Är inte det typ en falsk frigörelse? Och liksom så bara okej. Okay. Och då ska 90-talet precis börja, då säger liksom talkshow-världen så här, men okej, okay, men så här, vad tror du då om 90-talet? Vad skulle liksom vi på 90-talet behöva? Typ så här. Nej, men vi behöver en riktig jämställdhet. En riktig... Och det tror jag att det kommer hända faktiskt nu på 90-talet. Nu kommer det bli liksom att en jämlikhet på riktigt och bla bla bla. Mm. Nej, men jag menar inte, alltså, sakfrågan är inte så intressant. Jag tycker bara intressant för liksom beteendet. Att så här, hela tiden tro på att... det kanske låter väldigt cyniskt av mig. Jag har fått kritik innan för att jag kan låta cynisk. Men liksom... att det kommer ske en förändring och att man själv genom liksom man själv kommer liksom göra någonting eller tycka någonting eller ha en teori och sen så kommer det bli en förändring. Alltså jag tror inte, jag tror bara saker på ett sätt är som de är, och så tänker jag lite med att bli upprörd över de här pojkarna som tycker att feminism är dåligt. Det är liksom så här, jag tror inte det kommer bli som att så här, det finns ingen sånt, nu måste vi lära dem att det är inte så, det måste bli så här istället, för det kommer liksom bara bli som det är, och sen så kommer det bli cykliskt, och så kommer det bli på ett annat sätt, så kommer det bli ett annat sätt igen liksom, för att det har så mycket med trender att göra och liksom men den här liksom optimismen eller liksom den här viljan att man kan liksom få andra människor till olika saker. Jag vet inte. Jag vet inte om liksom det är därför skeenden sker. Eller om liksom,
nej. Alltså det känns ju som att så här, det finns liksom en typ sån mytisk liksom så här framstegstro när det gäller sådana slags progressiva värden. Typ att man är så här, att man på något sätt, alla på något sätt antar hela tiden att så här, ja, men samhället kommer ju gå mot mer och mer och mer och mer jämställdhet för varje generation. Mm. Och så alltså egentligen är det så här, men varför skulle det vara så? Alltså det kanske inte är så. Alltså förstår du vad jag menar? Nej. Alltså det skulle ju potentiellt sett kunna vara så att det inte är så. Alltså typ att det blir en helt annan värdering. Liksom som... alltså för det känns ju som att så här, till exempel att eller vänta, jag tänker att just att mycket av så här, alltså att man kanske inte har för, alltså det är mycket av liksom att man inte kan, man kan liksom inte riktigt så här förutsäga konsekvenserna av någonting, för jag tror också mycket av den här liksom typ identitetspolitiken, man ska säga, som har varit i feminismen, så här, jag är kvinna och därför bla bla bla, olika saker så här, den har ju liksom kopierats och approprierats av manosfären, för manosfären är väldigt lik feminism liksom. Fast de använder liksom män som identitetspolitik. Och det är egentligen möjliggjort för att män inte är lika självklart i överläge i samhället som de var på kanske början av 1900-talet. Utan liksom de kan också formulera sig som ett så här subjekt med specifika problem, eller man ska säga. Och bli en egen sån del av, förlåt, liksom använda deras egna begrepp, men liksom victim culture eller så som de kallar. Och de liksom gör sig själva till en del av victim culture och så, för det är inte särskilt traditionella manliga ideal heller. Utan det är liksom, jag tänker snarare att det är så här någon slags, alltså det är inte att vara så här självsäkert alfa, utan man behöver inte ens prata om alfa om man är alfa, men de pratar ju bara om alfa liksom, och det är liksom ett tecken, tydligt tecken, när man pratar väldigt mycket om alfa, att man inte är det liksom, alltså förstår du vad jag menar?
Ja, men verkligen. Ja. Men jag tänkte också att det handlar om att ett sätt att, alltså typ hur man själv är om man får kritik.
Ja visst, så är det ju.
Typ så här. Män har fått kritik jättemycket från woke, för liksom woke-strömningen. Ja, men männen är så, alltså basically jättenedkokt. Männen är så dåliga. Ni är så dåliga. Typ. Mm. Och så kommer typ någon som säger så här. Och grejen, det är någonting med ett så här gnäll eller kritik eller liksom också där vi pratat lite
ingen
om innan.
Ingen kan ta kritik.
Nej, ingen kan ta kritik. Så varför skulle män kunna ta kritik? Eller så här, eller hur, och vänstern som vad heter det, filosofisk liksom filosofi eller vänster som ism är ju också väldigt, går ut på kritik så mycket. Det är så gnälligt. Alla säger alltid vad som är så fel med samhället. Det är så fel, det är så fel. Och jag tror typ en lockelse är att någon är så, inte säger, för det är så här, ja, men alltid bara, det är alltid bara männens fel. Det är bara killar är så dåliga. Men ingen, men feminismen har ju inte, har ju absolut inte varit så här att de bara, vi tycker ni ska göra så här och så här och sen kan vi göra så här och så här. Det finns liksom inte den attraktiva liksom självhjälps liksom stegprogram, så här, går de här stegen så kommer det bli så här och det är det här, så här vi vill ha det. Men det som är skillnaden på typ Andrew Tate och, så, och typ Jordan B. Peterson är ju så här, att de ger männen och killarna liksom, alltså om man känner, har en känsla så här, jag är så, alltid så dåligt, då är det de som i det säger de så här, men om ni inte vill vara dåliga, då kan ni göra så här.
Ja. De är ju liksom Oprah för män. Alltså de är ju,
ja, de är precis,
för de har ju också approprierat alla liksom självhjälps, alltså psykologiska självhjälp som innan inte var en del av manlig kultur. För det är ju väldigt feminint kodat att hålla på med självhjälp och terapi och självförbättring och så. Det var ju nästan bara kvinnor som höll på med det innan. Och sen så, men de har liksom fått ett sätt att kunna göra att de säljer självhjälp också till män. Men därför tycker jag också liksom att eftersom för jag tror inte att Oprahs råd till kvinnor kommer göra att alla kvinnor blir sitt bästa jag och sen tar över världen. För det har ju liksom, eller för att menar, det händer
inte
av självhjälp. Men det är väldigt svårt att förändra. Så det är väldigt svårt att förändra sitt liv. Och jag menar, och ens liv, det beror väldigt mycket på strukturella orsaker också. Alltså jag menar så att jag menar, man tänker så här, det har, alltså, eller jag vet inte riktigt, för att jag menar, eller man bara tänker så här, det har ju inte hänt, alltså de facto att många män har kommit in på arbetsmarknaden och börjat göra jättebra karriärer sen Jordan B. Peterson började ge de här råden till män. Om du fattar vad jag menar.
Alltså, jag fattar vad jag menar. Nej, men jag tänkte mer på så här, vad är det?
Mm.
Och jag tror, om verkligen så hårdrar det jag försöker säga är, feminismen och woke-kulturen som är den som var normen, det är det första och därför revolterar ungdomarna genom att inte vill jag vara kvar i den normen. Men den, och den normen, jättehårdraget beskrivet, den är gnällig.
Ja.
Alltså, och det attraktiva i Jordan P. Peterson och Andrew Tate, det är att istället för att klaga så himla mycket så säger man bara så här, men gör så här. Och det är det som är själva, alltså att jag menar att det behöver inte handla så mycket om att hata kvinnor, utan mer om att så här blir du, som du säger, för liksom bristen på självhjälp inom vänstern, eller bristen på liksom pragmatism kanske, som har gjort att det finns ett fönster för sådana typer som Jordan B. Peterson att vara så här kan du göra. Det är nästan som KBT, och sen så att det råkar typ vara mans, alltså också att det är misogynt. Jo, okej, det kanske liksom är någon slags passat trenden, men jag tror det är mest så himla skönt för unga människor. Alltså även jag själv, det är så skönt om någon skulle säga så här ska du göra. Alltså det är så attraktivt att bara så här ska du göra för att bli ditt bästa jag.
Mm.
Men tydligen är det också så typ att det är inte som att de egentligen hatar kvinnor, utan de är mer som att så här, fattar du inte, om du liksom bara, om du alltid bäddar sängen, hur fan ska en kvinna vilja ha dig? Alltså förstår du vad jag menar? Mm. Det är liksom någonting som är att identifiera sig som att de också är offer för jämställdhet. Och då är det som att de blir svaga av jämställdhet. Och jag tror det är det den här liksom, undersökningen visar. Och det är inte för, det jag försöker säga att det är inte för att de hatar kvinnor, utan det är för att de älskar kvinnor. Och bara och undrar hur de ska få en kvinna. Och då ska de bli så bra som möjligt. Och sen ska de bli valda. Och skillnaden på woke-feminismen är ju att det var inte så man skulle göra, utan man skulle bara tycka att man själv var dålig. Så, och då så skulle man få en tjej. Liksom. Alltså att man bara skulle ha samsyn på att det var synd om kvinnorna. Men nu är liksom ni, nu är liksom så här, men nu ska vi skapa oss själva så det andra könet typ kan, ska vilja ha oss liksom. Men jag hörde på den här vänsterpodden, så här Krakelpodden, har du lyssnat på den? Nej, men det är som tankesmedja i Malmö, tankesmedja på Möllan, en vänstertankesmedja på Möllan, som handlar liksom om dating, liksom Tinder just nu. Och det här var bara liksom en kort passus. Eller passus kanske man säger. Och då var det att, att är även så här, för de dejtade bara så här vänsterkillar, berättade de. Mm. Men även de vänsterkillarna typ har börjat liksom på de, så när de ska liksom presentera sitt mest attraktiva ja, då säger de att de inte, att de tror på kanske ett biologism mycket mer än feminism. Mm. Att typ så, men det är manligt och kvinnligt, det är ju biologi. Att det är, typ, att det är mycket, det är en typ av tugg nu på dejter där ute. Liksom. Så jag vet inte. Alltså jag tror att det har att göra med, det behöver inte ha att göra med att man är höger nödvändigtvis, utan det är liksom en slags gemensam trötthet på att känna sig, alltså för att kritisera då, men man vill vara en vinnare liksom. Alltså woke-feminismen,
man är förlorare. Jag kommer ihåg att vi pratade om Jordan B. Peterson för kanske 5 år sedan i den här podden. Och då sa jag att det som var attraktivt, nej, men för att liksom han blev så avfärdad av så här, kanske någon högt uppsatt sossa som sa att han var på besöksväg. Och då sa jag så här, liksom, min poäng var så här att han erbjuder någonting som inte feminismen kan erbjuda, nämligen så här, vad är att vara liksom en typ bra, alltså vad kan man, vad finns att sträva efter så att säga, alltså typ så. För visst, han är det där konceptet the good king, han är så här jungian. Men liksom, men grejen är att så här, men sen så måste jag säga det där med att de är, att vara gnällig eller inte, men det finns ju ingen som är så gnällig och bölig och som båda de två, alltså både Andrew Tate och Jordan B. Peterson är ju de mest liksom gnälliga, de är ju de mest kärring, alltså de mest gnälliga kärringarna i hela världen.
De är liksom supergnälliga och de gråter ju också.
De saknar, de är 100% kliniskt befriade från humor, bara de två. Det tycker jag också är ganska intressant. De är liksom, vad heter det? Kirurgiskt kliniskt befriade. Alltså de har aldrig förekommit ett, något kul i relation till dem.
Nej, men visst.
Men jag ska säga två saker till. Allvarliga och gråter eller
de gråter.
Bölar även något, de på bölar och gnäller sätt. Och det finner jag så jävla outhärdligt. Men därför är väl också båda de två på fallrepet. Alltså Jordan B. Peterson är ju 100% det. Men jag menar också han den andra.
Ja, ja visst, men jag menar med att de har sjösatt någonting.
Ja, de har sjösatt någonting.
Men det finns en sån här trend, det heter det inte. Det finns en debatt just nu, verkligen så. En jäspig debatt. En debatt som så gnugga gruset ur ögonen.
Jag vet vad du ska säga nu.
Ja, du vet vad jag ska säga. Va? Den debatten hade gått och lagt sig. Men va? Och så är det någon som kommit och sparkat på den nu. Du ska upp. Upp med dig. Och det är den här debatten om huskvinnan.
Jag fick ett mejl om det. Bara så här, kan inte du prata i din podd? För någon som PR-människa. Så här, kan inte du prata i din podd om det här? Jag bara, typ, liksom lite så förolämpad.
Jag förlåt att jag gör det.
Nej, men det, men
jag ska inte göra det. Jag ska inte gå in i det, jag ska försöka prata om det på ett metaplan, menar jag. Att liksom att den finns. Mm. Att det är liksom också så här, ja men huskvinnan, det är därför det är så konstigt att man blir så upprörd över det här med huskvinnan. För det är också så, ja men,
vem blir det
är också det? Bara, ja men, jag vet inte, eller så är det bara det här med frilansarvodet igen. Eller liksom, eller typ att man ska fylla ett kultursida. Hur som helst så kan man ju också bara se den som en, att den inte är konservativ, liksom att hålla på med manosfären och manlighetskultur, det är inte heller konservativt om man tänker att woke är normen, den förra normen. Då, och det är samma sak så, ja, ingen vill vara som sina föräldrars generation eller den generationen innan. Så liksom, då är det ju, då är det snarare ungdomskultur med huskvinnan. Alltså på samma sätt som det är ungdomskultur att hata kvinnor. Mm. För att det liksom, det är också som du pratar om innan, att man inte ser humorn. Det finns liksom alltid en ironi. För i och med att ingenting betyder någonting, alltså det är inte, det blir liksom inte förändringar på riktigt, så det är som att det här är en påse att anta. För den är liksom i alla fall mer, det är mer ammunition i påsen huskvinnan än i påsen inte huskvinnan. Att ja, säga så här, jag är för jämställdhet. Det händer liksom ingenting med det, med sådana typ av, om en 27-åring på TikTok säger det liksom, blir liksom inte någon spänning och laddning.
Nej.
Och om man bara ser det här i förhållande till liksom, till den stora strömningen, liksom PK-strömningen innan, så är det bara liksom, det är bara det liksom. Det är bara det, ett försök att vara ungdom egentligen, skulle jag säga, eller försök att liksom vara förnyad. Man behöver inte gå in i det och plocka det betet liksom, som att man tycker det är så upprörande att kvinnor vill önska sig vara hemma och vara hemmafruar och sånt där. Alltså,
apropå att man inte behöver se det som höger, det där med, för det som har varit debatten, att det finns en sån trend av att kvinnor som inte vill jobba utan vill vara hemmafruar och försörja sina killar. Men då tänkte jag på att man skulle också kunna se det som en slags revival av den här arbetskritiska vänstern, som ju var väldigt stor med, den har ju dött ut, men den var också, den var också väldigt trendig för kanske när Roland Paulsson kom med sin första forskning som handlade om att man inte ska jobba. Jag vet inte om du kommer ihåg,
ja,
att det var liksom Roland Paulsson var Sveriges Rihanna i ett antal år på grund av sin forskning som gick ut på att det är liksom fel att ha ett samhälle som går ut på att alla måste löneslava och att man borde kanske ha medborgarlön och sånt istället. Mm. Och typ så här, vad är livet värt om, liksom, ska livets innehåll verkligen vara att gå till jobbet och så vidare.
Mm.
Och det är en väldigt gammal vänster, alltså, som började på liksom 1800-talet, den här typen av vänsterkrit, alltså det finns en strömning inom vänstern som är så. Man skulle också kunna se den här unga tjejen, för att det var, jag har inte sett den här debatten, men att hon ville liksom, eller jag menar att de har de argumenten som är så att jag vill inte ingå i löneslaveriet, utan jag vill att mitt liv ska innehålla andra saker, till exempel att ta hand om barnen, var med nära och kära. Det är väldigt likt sådana arbetskritiska killar på Möllan på 90-talet. Alltså, jag bara tänkte,
det är jättelikt.
Man hade
jag
nästan kunnat kopiera allting de säger. För det är ju samma innehåll. Vilket är på ett sätt ett ganska liksom valid åsikt. Det är ju det att liksom så här, varför kan inte jag liksom få, alltså varför ska jag hela tiden vara på en arbetsplats och skapa mer värde till en chef, säger ju inte den här tjejen. Men det är ändå liksom lite det hon menar. Att livets innehåll kanske är mänskliga relationer och sådana saker istället. Och varför kan man inte få ägna sig åt det? Men nu, felaktigt så menar hon ju på att det är feminismen som har gjort, skapat den här situationen. Vilket inte är, utan det är ju en ekonomisk ordning som handlar om politik. Mm. Som är lagd på det sättet att alla i ett hushåll måste jobba. Så det har ju feminister inte det finns ingenting som en feminist kan säga som kan liksom ändra eller inte ändra den situationen. Alltså,
men det är precis vad jag tänkte på också, att det är liksom arbetskritik. Mm. Jag har citatet här som Katrin Kielos uppfattade inte det. Jag tycker det är så konstigt att hon trodde att det här var feminismens downfall. Men det citatet hon skriver, Katrin, är så här: jag vill inte jobba hårt, jag vill leva mitt liv långsamt. Verkligen okej, Roland Paulsson. Ligga på en bädd av mossa med min älskare och njuta av att bara existera. Jag vill läsa böcker, skapa konst och älska människorna i mitt liv.
Mm.
Men det är ju typ systemkritik.
Ja, just.
Men precis.
Det var hippies som sagt hela tiden.
Ja,
och men, liksom men Paul nu så Lafargue, typ om en tjej typ, sa det på, så är det 1800-talet.
Nej, men det är en motreaktion, ja, och, i alla fall. Och som kan vara valid. Ja, men som man kan se då som mot det förra, vad som hände precis innan. allt är lugnt. Det är sin ordning att en ung kvinna tänker såna här radikala tankar. Och att män inte trivs med att bli kallad sämst.
Konstnären och performanceartisten Marina Abramovic har just nu en väldigt stor retrospektiv utställning i Amsterdam. På Stedelijk Museum. Men det här är egentligen ingen nyhet, för att hon har alltid en gigantisk retrospektiv på ett gigantiskt museum någonstans i världen.
Mm.
För att hon är liksom en av världens kanske fem kändaste samtidskonstnärer.
Mm.
Och hon är en internationell superstjärna som är välkommen överallt. Och har haft liksom sådana gigantiska utställningar liksom på alla så här stora konstinstitutioner i världen. Även i Sverige. På Moderna Museet. Var det 2017 hon hade sin där?
Mm. Ni vet inte.
Eller 18.
Du vet att jag sitter mitt emot henne på MoMA. Jag var ju med den där.
Du skämtar.
Skämtar inte.
Varför visste... Varför har vi aldrig pratat om det?
Jo, vet du varför? Det är så svårt att få in det utan att det bara är vanligt skryt. Alltså, jag vet inte... Det finns liksom ingen poäng med det, förutom att det är skryt. Så jag tror det är svårt.
Men gud vad sjukt, då måste du berätta. Får jag säga, ramen är att 2010 så hade hon en väldigt... en 3 månader lång performance på MoMA, där hon under 3 månader satt i 8 timmar om dagen. Liksom satt ner och hade en utställning som heter The Artist is Present. Och där fick publiken liksom komma in och liksom sitta mitt emot henne. Berätta! Mm. Och så var det projicerat på dukar liksom bakom alltså folks reaktioner och sådana saker.
Ja, det var jättefint. Det var att man stod liksom runt om... Jag tror man stod liksom i en kö, jättelång kö. Och så satt hon bara på golvet, om det var på... Alltså hon satt en stol på golvet på kanske entréplan typ. Så var det uppe, så var det en jättestor utställning, så såg man henne, hennes liksom jättevackra... Hon har jobbat med en annan manlig performancekonstnär. De har typ gått tysta genom... precis. De vandrade kinesiska muren och de träffades igen, gjorde de slut. Var det så? Ja, typ sådär jätteotroligt vackra, starka performancekonstverk. Liksom. Otroligt. Så när man var där, så när man kom ner då till entréhallen, så var den här jättelånga kön. Och då var jag såhär, okej, där är hon. Då var inte hon liksom så stor. Det var kanske var början av hennes...
Mm.
Alltså hon var ju megastor eftersom hon var på MoMA. Men det var inte som att varenda kotte typ i Sverige visste vem hon var. Och då så ställde jag mig i kön bara på random. Och sen så var det min tur. Och sen så fick jag sitta på en stol mitt emot henne.
Vad heter det? Hur länge satt du där? Alltså hur länge satt varje person där?
Hur länge kan det ha varit? Alltså kanske 3 minuter kanske?
Var det liksom att man fick sitta där hur länge man ville? Eller var det liksom typ en någon form av... inte vakt, men var det liksom en personal där som på något sätt signalerade när det var nästa persons tur? Eller...
Det var det som var så konstigt, att det var så lo-fi allting. Det var liksom att man formade den här kön rätt så organiskt, och det fanns liksom sådana där museivakter som spatserade lite randomly. Mm. Liksom. Det fanns inte regler, och det fanns inte... Och alla var tysta också. Mm. Så det var inte så bara, nu går du dit och du går dit och väntar dig. Inget sånt. Utan det var så, och jag liksom snubblade in där också. Så att det var som, jag snubblade in och snubblade ut. Det var mer som att, ska jag gå och hämta min jacka eller ska jag sitta och kolla på i Marina Abramovics ögon? Jag tar Marina. Och så att det var liksom väldigt apropå allting.
Ja.
Så jag antar att det inte fanns... Jag tror inte det fanns någon tidsbegränsning, men sanningen är att jag inte minns. Men jag tror att man kände själv att nu räcker det typ. Så jag tror, undrar om vissa satt där jättelänge. Jag vet inte, jag kan inte avgöra.
Just det.
Jag förstår någonstans.
Ja, men i alla fall, Marina Abramovic är liksom, hon föddes 1946, så hon är liksom 77 år. Hon har så himla mycket botox, så att hon ser ju, eller som hon ser ut som att hon är typ 50.
Ja, hon har väl kommit med en hudvårdsserie nu också.
Ja, okej, vad kul. Nej, men hon är i alla fall född i... Men, för jag blev bara förvånad att hon är 77, men absolut. Men grejen är så här, hon är i alla fall född i Belgrad, i dåvarande Jugoslavien, Serbien, nu för tiden. Mm. Och hon är ju liksom känd för att hon hade en sån väldigt liksom sjuk uppväxt, som var mycket att hennes föräldrar var väldigt så här, hade så här militärisk disciplin och också slog henne och såna saker. Men hon blev liksom konstnär, och sen så gjorde hon liksom performancekonst, väldigt väldigt brutal performancekonst. Och det som jag tycker är mest så här, som jag tycker nästan är, alltså det här är liksom nästan den bästa, det som jag tycker då personligen mest om av det hon har gjort är de sakerna, för att hon gjorde konst tillsammans med, hon liksom blev ihop när hon började på en utbildning kanske i Wien eller något liknande, när hon var liksom kanske 30 eller så, jag kommer inte riktigt ihåg, men hon blev i alla fall ihop med då en tysk performancekonstnär som heter Uli. Och just det. Då gjorde de tillsammans under 12 år, liksom när de var tillsammans också, så gjorde de liksom performanceverk tillsammans. Och då handlar alla de verken om, uppfattar jag det, om att vara ihop. De liksom började, de klädde sig likadant, och de liksom började bete sig som tvillingar och typ hade på sig likadana kläder, och började en sånt intensivt så här liksom konstigt nedmonterande av sina egna jag, och bara gick in i den här, liksom, från att ha varit, båda två var ganska starka så egna performancekonstnärer, men då började de liksom bara göra saker tillsammans. Och jag ska bara berätta om två, för att det är så jävla sjukt. Folk känner säkert till de här sakerna, men jag bara berättar en till, bara för att det här, alltså det är intressant tycker jag med just parrelationen, för det är någonting som alla håller på med, samtidigt som det är så svårt att få det speglat i på ett sätt liksom, eller liksom berättat om eller speglat eller någonting. Men en performance som hon har gjort som är helt jävla sinnessjuk hur bra det är, det är den som de har gjort som heter Rest Energy, som de gjorde 1980. Och det, då är det att de två står liksom lutade från varandra, och Uli, liksom Marina håller en jättestor pilbåge, alltså en riktig pilbåge. Och sen så är bågsträngen spänd, och sen så riktar Uli den här vad heter det, pilen mot hennes hjärta, så att om han släpper så skulle han ju typ döda henne. Så är ju jättemånga av deras verk liksom.
Jag vet, men det här minns jag också. Jag tänkte berätta om den är så sjuk, den är så bra.
Ja, det är det bästa. Det är liksom nästan det verket som jag tycker, det är konstnärliga verket som jag tycker mest om av allt jag känner till. Alltså, för den berättar allting. Och då är det liksom att de gjorde den då 1980, och då, man ska inte reducera detta till mode, men om ni googlar den Rest Energy, att hon har på sig någonting som faktiskt är väldigt modernt nu. Det är 80-tal, du har ju pratat om att 80-talet är tillbaka, men hon har en väldigt cool 80-talsfrisyr, som är kortklippt, och sen så har hon liksom en vit korta med skjorta och sen en lång svart kjol, det är väldigt snyggt. Och i alla fall, men då lutar de sig mot från varandra. Och då är det som att han när som helst kan släppa, om han råkar släppa den pilen, då dör hon. Allting handlar om att hon måste lita på att han inte ska göra det. Och luta sig bakåt. Och de, så att det handlar om det liksom att så är det ju att vara ihop. Exakt så är det att vara ihop. Det är så att typ att du måste ha den tilliten till en annan person som när som helst kan förinta dig. Och det är så jävla jobbigt. Men liksom, vad helande det är att se någon bara göra en spegeln bild av det, att det är så.
Ja.
Liksom,
Och då höll han i alla fall den där pilen i typ 4 minuter, tror jag, hela performance var. För det är fruktansvärt tungt. Så deras händer bara typ skakar. Man kan se den på YouTube. Men i alla fall, men typ att det är så att jag måste lita på att du inte liksom, vad heter det, ja, men krossar mig fullständigt, mitt hjärta då. Liksom, eller slash döda mig. Det är liksom det som är, så är det att vara med någon. Och det är väldigt så här, sjukt att det är så. Men i alla fall, en annan, jag ska bara berätta om en annan som de hade, jag har varit jättekort. Men den heter Breathing In, Breathing Out. Och då liksom, vad heter det, sätter de ihop sina munnar så att den ena andas bara in den andras utandning. Alltså de hade munnarna helt bredvid varandra. Så de andas liksom varandras utandning. Mm. Och då har de liksom efter 19 minuter använt upp allt syre i varandras liksom lungor. Och de har carbon dioxide bara liksom i sina lungor.
Men gud, vad stressigt.
Och sen panik. Typ svimmar de typ, eller alltså förstår man, eller de svimmar typ, om de nästan tuppar av.
Ja, men det är hela tiden sådär.
Ja, men det är ju också bara en jättebra beskrivning om att vara ihop. Alltså
verkligen. Vet du vad, det är för bra. Alltså det är för bra.
Det står inte ut. Nej, men exakt.
Hemskt. Nej, men vet, för liksom, det, vet du, jag känner mig exponerad. Vem har kollat på mig?
det är så sjukt liksom, hur kan man berätta, för det är också en sån fruktansvärt allmängiltiga erfarenheter, det här att vara totalt liksom exhausted av sin intimitet, om man ska säga. Och sen det att man i bara fall liksom använder upp varandra syra. Det är väldigt, väldigt, väldigt sjukt att hon slash dem kan liksom ha liksom, vad ska man säga, satt, det, i alla fall, de performanserna är, tycker jag, det som är för mig då liksom det absoluta liksom höjdpunkterna i hennes liksom, det hon har gjort. Men då, men i alla fall, sen så efter 12 år så gjorde de slut. Sen så skapade hon en otrolig, osannolik karriär på egen hand. Och är nu som sagt typ en av världens kändaste konstnärer och så, såklart. Men innan jul, i alla fall, vad det här skulle berätta för dig nu. Innan jul så läste jag en artikel om Marina Abramović i The Telegraph. Mm-hmm. Som till skillnad från alla andra artiklar om henne var negativ.
Mm-hmm.
En liksom kritisk artikel.
Mm-hmm. Spännande.
Ja, skriven av en brittisk konstkritiker som heter J.J. Charlesworth. I alla fall, han skriver då, ingressen är så här: celebrated as a secular saint, the artist's hollow brand of shock inom citationstecken performance art only reveals that we are desperate for meaning. Alltså den här texten handlar om att hon hade en gigantisk retrospektiv, antagligen samma som är i Amsterdam nu, att hon hade det i London i slutet förra året, och liksom hans kritik går ut på att, så här, att hon är liksom att hon blir hyllad som ett sekulärt helgon liksom nu för tiden. Och att liksom sen 90-talet så har hennes konst börjat luta sig mer och mer åt hållet liksom mysticism och esotericism. Är det ett ord?
Mm, det tror jag.
Ja, man fattar in vad hon menar. För att hon håller liksom hennes senaste verk, hennes senare verk. Hon har till exempel, hon håller på väldigt mycket också med till exempel kristaller. Alltså hon, nu är hon så att hon gjort typ en arch, vad heter det? Typ en stor båge så här liksom, som man kan gå igenom, som är av upplysta kristaller. Och typ att man ska få energi när man går igenom den. Eller att, att det finns kristaller monterade på väggen och så här, som man kan liksom luta huvudet mot och typ sådana saker. Och liksom få energi. Och i alla fall han, den här Charlesworth, han är ju då inne på att liksom, han skriver så här: Abramović 21st century mysticism is a hodgepodge of Eastern spirituality, Buddhism, ascetic Christianity, paganism. And when you get to the more recent work, crystals and semi-precious stones, channeling, whatever energy it is that the liksom, och han, den här konstkritikern, han är ju så typ en vänsterkille som liksom hatar alltså hatar, vad heter det, spiritualism kanske och såna saker såklart.
Jag skulle säga det, och, det där gör hon inte ostraffat.
Vad sa du?
Det där gör hon inte ostraffat. Alltså jag håller på med såna kvinnlig skit och den gubben går inte.
Nej, precis. Så han liksom är, han hatar
tjejer.
Tjejer, precis, absolut. Det gör han verkligen. Och han hatar liksom kristaller, esotericism, liksom hela den här grejen.
Alla killar gör.
Men han menar också liksom att så här, det här, att hon har liksom att hon har utvecklats åt det här hållet, att det också har att göra med liksom en zeitgeist, en allmän zeitgeist som handlar om liksom, vad ska man säga, istället för att vara konfrontativt, att någonting är konfrontativt och radikalt, alltså, så är det, så handlar det om connection och togetherness och typ wellness och terapikultur. Och liksom, och att hon har gjorts till ett sånt sekulärt helgon eller en high priestess över liksom, och han tar också upp det här verket som vi pratar om på MoMA, att det är liksom att folk bara sitter och gråter och blir liksom jätteberörda, och att han menar så här liksom att det är att man liksom morfar ihop så här kändiskultur, typ, vad ska man säga, någon form av liksom sekulär spiritualism istället för att konst, och han menar liksom att, att det är typ ett allmänt drag i konst. Och precis som du, så först när jag läste detta så tänkte jag så här, för jag håller inte med, han, bara för att han kan skita Marina Abramovic, liksom, och sen tänkte jag också, det var så kul för att jag läste, jag kunde inte läsa den artikeln för den var låst, men det var så kul för att jag såg en intervju med henne som, där hon skrev så här, det var så typ, rubriken var så här, Marina Abramovic om sina typ tre saker som liksom tre bra saker i livet, eller tre saker som håller henne vid liv eller så här, och då var det så här, young lovers, magic crystals and dirty jokes. Och då kände jag att det lät så kul att hon hade så här. Och så blir det så här, varför får inte Marina Abramovic tro på kristaller och ha liksom unga älskare och så. Så jag höll inte då med honom, eller jag kände liksom att det var så här, lite, vad ska man säga, liksom,
lite ogeneröst kanske.
Men det som hände häromdagen var att jag fick upp så här reklam på Instagram från saker som ett verk som Marina Abramovic har gjort nu.
Spännande.
Och då är det att hon har gjort så här, vad heter det? Det var så fucking dåligt, det här verket var helt fruktansvärt. Och det är att hon har gjort prints, alltså art prints, som hon själv så här liksom, vad heter det? Vad heter det? Alltså, preparerar, eller liksom, hon sänder över sin egen energi i artprintsen. Och de heter Unconditional Love. Och
det är liksom, låter typ som Caroline Calloway-grej.
Vad sa du?
Det låter som något som Caroline Calloway skulle göra.
Ja, det var sämre än Caroline Calloways konst. Ja. Alltså det var typ så här, typ en, hon har tagit liksom en oljekrita och sen har hon skrivit alltså den fucking sämsta texten du kan tänka dig, som är så här: we are falling in love with the planet. Unconditional love will change us, är hennes grej. Och sen är det typ en bild på när hon ligger ner på det här pappret.
My name is Marina Abramovic. And this is invitation for unconditional love. My manifesto. Unconditional love will change us. Unconditional love will change us. Unconditional love will change us.
Fruktansvärt.
Och sen är hon så här, och nu är hon typ en ambassadör för Ukraina. Alltså, förstår du vad jag menar? Typ att hon blir så som
Mm. En ja, men hon blir ju som ett sekulärt helgon, en godhetsapostel, för att hon har gett människor så starka konstupplevelser, så liksom transformerar man henne in till att hon har typ en övernaturlig kraft, och det är liksom den kraften, och sen säljer hon de där printsen nu för
men det är också liksom, ett sätt att vara känd på, alltså, hon är kanske för känd också, alltså, förstår du, det är, hennes kändiskap är större än hennes konstnärskap.
Precis.
Men jag sa ju det, att hon gör en hudvårdsserie också mot anti-aging.
Ja, men exakt. That's not, och det är liksom art, så, det är så sjukt liksom att hon säljer sin egen men då typ kraft, alltså magiska kraft, eller då, så kostar det 1 och 2. De är så här billiga, de här artprintsen, för det var typ så här, eller billiga, men det är liksom ganska billigt för världens största konstnär att sälja ett sånt artprint. Men man tjänar ändå rätt mycket pengar om man säljer så. Liksom 1 miljon sådana. Och säger att de människorna som köper dem kan ha dem på väggen och på något sätt indikerar att trycket i sig kan utstråla styrka eller magi eller någon kraft eller så. Så jag vet inte. Så på ett sätt så...
Scam.
Vad sa du?
Scam, sa jag.
Scam, exakt.
Scammer.
Scammer. Ja. Nej, men det är väl ett lätt sätt att få... Alltså, jag menar, det som det är... Jag har absolut ingen moralisk åsikt om det faktiskt. Det som jag däremot tyckte var lite intressant, för då... För det, jag tyckte liksom att från att ha blivit sur på den här konstkritiken, så fick jag bara känslan av att han hade rätt. Liksom. Alltså, när det gäller typ så här... eller jag bara tyckte det var intressant, för att det liksom ger något tecken i tiden. Dels det där liksom desperation efter mening. Dels den här grejen med wellness och läkning. Att det är på något sätt att hennes utgångspunkt är att alla är... Alltså det är också liksom lite med det här med victim culture. Alltså typ att alla går runt och uppmuntras, eller blir bemötta som att de är trasiga eller i behov av reparation, eller vad man ska säga, via liksom terapi och wellness. Typ att man på något sätt, alltså förstår du vad jag menar? Att man ser på folk som att de är fragila och behöver komma in till ett museum och få kristallenergi för att de är trasiga. Istället för att folk så här inviteras in i ett galleri för att bli förstörda och trasiga. Nej, men förstår du lite, för att...
Jag förstår vad du menar.
Ja, men liksom för att...
Men det var inte så... Hon var inte så känd, och det var inte så på den där The Artist is Present. Det var väldigt... Det var faktiskt något annat för mig. Ja, nej, jag tycker att det... Hon har kanske blivit så, men det var något annat. Det var något som jag aldrig varit med om innan och liksom inte sett, och... Det var också alltså ett icke-aggressivt sätt att liksom, alltså det var icke-aggressivt och radikalt samtidigt, för det kändes så sjukt att sätta sig och titta någon i ögonen, ja. Som att man håller på med förtroende och liksom connection och mänsklighet liksom. Men det kanske, ja, det han kan ha rätt i, att så här, det kan ju liksom leda till, alltså nästa steg för det är kanske typ att hjälpa någon. Jag vet inte. Det var ju någonting, det hände ju något med människor som satt där, men det tänkte jag var verket, men ja.
Ja, men absolut. Men grejen är att så här, jag säger, liksom, jag menar, för att man kan också se på det på ett annat sätt, för att jag, för det, men det handlar ju på något sätt om liksom så här, ska konst, eller liksom att det, alltså, när man då har det här liksom, vad ska man säga, hålet efter religion, att det kan bli som att så här, vissa, eller att det är så svårt att tro på Gud typ, eller så här, och vissa delar av det liksom behovet efter mening täcks in av konst. Alltså, jag läste om henne faktiskt, att hon har, alltså hon är så här, hennes gammel morfar eller något liknande var så här. Patriark heter ju det är lite loll i den ortodoxa kyrkan, att det bara heter patriark, alltså det är alltså liksom påve, är det inte så?
Just det,
att typ den högsta personen heter så, patriark, whatever. Men de i ortodoxa kyrkan har ju, det här var ju då för så himla länge sedan, så det var så här, ottomanska, heter det ottomanska riket, ottomanska imperiet, Men i alla fall, i hennes liksom då typ gammelmorfar var så typ ortodoxa kyrkans högsta präst i i det liksom den delen av ortodoxa kyrkan. Och då kände jag också bara så, ja, för att hon är lite, det är lite grann samma sak som att Gina de Rave kommer från en sån släkt av superkända imamer. Alltså typ att dagens liksom inkarnation av en sån typ av människa som har det på något sätt i sig eller i sin släkt, att vara liksom en sån centrumfigur som kärnelar folks känslor. Det var i tidigare generationer liksom en sån figur inom ramen för kyrkan, och nu är hon det istället på ett annat sätt i en mer så här modern, sekulär kontext. Och på ett sätt kan man tänka så här, varför är det så himla dåligt? Alltså, vad är det för fel på det? Alltså, så kan man också se det.
Så kan man också se det.
Men de här print som var skit. Men det är också jävligt svårt för henne. Alltså, det är svårt i hennes position. Alltså, det stämmer. Alltså, speciellt när man har, när hon, i och med att hon har sig själv som sin canvas liksom, hela tiden. Så är det väldigt svårt därför att hon själv blir en annan person. Från att hon då... För jag menar, när hon gjorde de här verken med Uli, då tror jag att de bodde i en van. Typ. Alltså, förstår du vad jag menar? De var så fattiga. De var bara två utfattiga sådana liksom... som inte liksom hade något och liksom, det fanns ingen projektionsyta på, alltså då är man också mycket fria när man gör konst, för liksom nu är ju hon, så på något sätt måste hon liksom utgå från att hon är liksom en gigantisk grupp människor har henne som sin idol och ser,
visst,
vänta, och har fått så starka känslor av hennes verk så att de har blivit känslomässigt knutna till henne.
Jag tror dels det, men jag tror en annan sak också. Jag tror det, typ, det handlar om att tiden, typ när hon gjorde de där performanceverken med Ule, gick runt kinesiska muren, gjorde slut, höll en pilbåge, då var det typ så, det var viben i samhället. Nu är ju också viben i samhället att alltså typ att man kanske gör ett reklamsamarbete och säger ett självhjälpsråd. Alltså, det är liksom också det som var att gå runt kinesiska muren kanske är typ en, jag vet inte, det kanske är typ att, vi har tänkt på typ sådana konstnärer. Konstnärer är liksom intuitiva på ett sätt. Alltså rätt många konstnärer som också är lite duktiga. Jag bara tänker på Arvida Byström och hela den diskussionen. Att så här, och Moa Roman. Och, alltså jag tänker liksom, när de blev så kritiserade för att hålla på med reklam. Det är också så här, men det är kanske liksom det som är att bara vara i samtiden. Och man menar inte så mycket, men man kanske inte menar så mycket med att gå runt kinesiska muren heller, men det, liksom, det bara gick att enabla den typ av grej då, och nu så ser det ut liksom med att man låter liksom kristaller ta plats i ens konst, och att man gör anti-aging-krämer. Alltså det kanske liksom, det kanske bara typ var en nutidsmänniska som är, alltså det är också kanske därför hon är en bra konstnär, för att det är exakt så i samtiden just nu. Det är bara att säga den här kristallen ska hjälpa dig och du ska vara vacker via den här krämen. Alltså det är samhället. Ja. Liksom. Så att det är också så här, stämmer henne för att vara en exakt person som channeling samhället. Liksom. Ja, hon är samhällets uttolkare igen. Alltså, stäm henne då? Eller jag vet inte. Nej, alltså, sen kan man tycka det är låg eller hög status. Men, ja.
Nej, men precis. Men för då kan man ju liksom genom linsen av hennes verk och hennes utveckling kan man ju säga mycket om hur samhället är idag, eller liksom just den här grejen, och också tänka på vad konstvärlden har blivit på något sätt på de senaste åren. För jag upplever också att konst har blivit viktigare och viktigare. Alltså, förstår du vad jag menar? Typ att på något sätt så har konst en sån helt bizarrt hög status i samhället idag, som jag inte upplever att det hade innan. Alltså för kanske så 10-15 år sedan. Att många människor är liksom tokiga i konst på ett väldigt konstigt sätt, alltså av samhällets toppskikt. Typ att konst har blivit så fruktansvärt dyrt, att det handlar väldigt mycket om pengar, att det är liksom ett investeringsobjekt, att de här att det är liksom en statusvärld som är liksom där det kanske har kommit in pengar på ett annat sätt än vad det fanns i den världen på 80-talet liksom.
Och att folk är liksom, typ att alla människor vill associeras med typ Marina Abramovic. Alltså fattar du vad jag menar? Mm. En sån paj performancekonstnär från, men liksom att det finns en status i de grejerna. Att det har blivit upphypat och det finns så fruktansvärt mycket pengar i den världen. Och sen är det också att det finns en, någon form av liksom immateriell mening som saknas i ökande grad överallt annars. Och då blir det ännu mer nästan som heligt eller en kyrka, eller att folk liksom tappade totalt inför Marina Abramovic istället för att bara vara så här, ja, det här var ett bra verk, eller det här berörde mig så här, eller verket berörde mig så här, så blir det typ just så här kändiskult. Också en annan superstark trend är det här med att vi lever en sån otrolig så här kändiskultur. Och liksom att kändisar blir så fruktansvärt uppburna av helt liksom oklara anledningar. Men liksom att det blir så här... och också blir allmänna förebilder som i hennes fall då helt bara liksom sömlöst tagit steget över till att bli en... helig man typ, eller vad ska jag kalla det, så typ så här. Och bara bli en sån person man dyrkar och få kraft av, och ja, men det var ändå, jag tyckte ändå det var lite intressant.
Verkligen. GP, 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 GP.
Va? Ja, ja. Jag trodde att du hade ett samarbete som jag inte kände till.
Jag brukar ofta lida på långfredagen. Det här kom ut på långfredagen. Och jag lider... Jag känner, jag, kanske att det ordet, det är så icke-säljande ord. Det var svårt som barn, tycker jag, att liksom lösgöra sig från språket med långfredagen. Jag kände mig alltid... dyster och ensam, och allt gick långsamt. Så jag, till, jag vet inte, och som någon lider så önskar jag er lycka och kärlek, ja, eller vad man ska säga. Ja. Glad påsk.
Glad påsk.
Imorgon påsken är den bästa vet du det?
Imorgon
bästa,
får du ett påskägg, kan man tänka på, kanske.
Ja, tänk på det. Tänk på
fast det är inte heller säkert att vuxen... Vi har kanske
Nej, och som vuxen ska man inte vilja ha det. Tänk på andra som får påsken och bli glad. Men alltså, påsken kan vara den bästa högtiden. Det är det jag försöker säga.
Absolut. För mig är det den bästa högtiden. Jag älskar påsken.
Ja, jag älskar påsken också.
Tyvärr så är påsken lite för tidig i år. För att, annars är påsken så jävla underbar för att, för att det är vår. Liksom. Det är väl därför man gillar det. Men nu är det liksom, känns det som att det är så fucking kallt fortfarande. Man vill ju att gå ut i spenaterna och känna att det börjar spira. Men det gör man inte riktigt.
Nej, men man kan vara lycklig ändå på påsken. Mm. Påskafton, en lycklig kväll.
Mm.
Okej, men ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Hej då.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.